BT Dokumentär. Mordet på Reijo Daag.
April 1976. Allt är precis som vanligt i Viskafors. Tills det inte alls är det längre. Reijo Daag, 14 år gammal, försvinner.
Vad är det? Jo, det har hänt något hemskt som Reijo har inte kommit hem. Han är försvunnen.
Vänner och föräldrar letar. Polisen kopplas in. Hela Viskafors undrar vad som har hänt.
Och sen kommer de här ryktena då om den här Amazonen som någon hade sett.
Det går 2 dagar. Sen hittas Reijo på en liten skogsväg. Han har över 100 knivhugg i kroppen.
Jag bara skrek.
Nu söker polisen en mördare. Var ska de börja leta?
För någon gång borde kroppen besinna sig själv och säga att vad är det jag håller på med?
Det här är en dokumentärpodd från Borås Tidning. Jag heter Karin Samuelsson.
Nu var det, måste vara in där vägen polisbilen stod. Så. Måste vara precis här. Stod en cykel. Här måste vara precis. Så här nära var det.
Anette Andersson var Reijos klasskompis. Hon bor fortfarande nära platsen där Reijo hittades. Hon visar vägen. Inte långt bort går riksväg 41. Den fanns inte 1976. Grusvägen fortsätter ner mot Rydboholm, men vi viker in på en liten skogsväg. Det är höst, det är is i vattenpölarna. Skogen är tyst.
Alla kände ju alla här i samhället. Så det kom ut ganska fort, tror jag. Att det var här då. Så att det... Och man tyckte ju väldigt synd om henne då som hade hittat honom. Och på den tiden fanns ju inga mobiltelefoner eller någonting, så hon var ju tvungen att gå hem. Hela den långa vägen till Rydboholm och kontakta polisen. Hon kunde ju liksom inte göra någonting här på stället. Sådär.
Nu är ju detta en skogsväg bara och det är gräs i mitten och den är ganska igenvuxen. Men hur var det då på 70-talet?
Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Den här vägen har nog sett ut så här. Hela tiden. Och jag vet inte vart den här vägen. Den har nog inte lett någonstans. Utan det har bara varit en skogsväg. Helt enkelt. Den har väl inte lett längre än dit bort. Det var väl bara för att de skulle kunna komma ut till sina skogar. Och så. Den här.
Men om man tänker att Reijo hittades här då. Vad skulle han kunna haft för ärende till den här platsen?
Nej, det var väl kanske att... Ja, nu ska spekulera sig att de letar efter den här sjön som ligger på andra sidan. För de vittnena som är, de har ju sett Reijo och hans kompis var ute och cykla och de skulle åka och fiska. Det är en tanke. Sen kan det vara om det är någon som har plockat upp honom och kört in han här på den här vägen. Det vet man inte heller. Sådär. Annars vet man inte vad skulle man göra in på den här vägen. Det finns ju inte någonting här inne att göra.
En helt vanlig liten skogsväg. Det är där Reijo hittas efter att ha varit försvunnen i 2 dagar. När polisen kommer dit är det ingen tvekan om att det är ett mord som är begånget.
Det var ju en alldeles förfärlig syn då med den här stackars pojken. Han hade ju blivit anfallen utav någon som vi förstod som hade någon form av raseri eller något annat. Alltså det var ju otaliga knivhugg som han hade fått motta.
Det här är Kjell Evertsson. Han är kriminalpolis och han blir snabbt inkopplad på fallet.
Ja, i den vägen har jag aldrig sett någonting sånt. Aldrig någonsin. Jag har ju sett under åren ganska många olika sådana brottsliga händelser, men det här var ju utan motstycke. Min äldre kollega Jan Fridell och jag, vi åkte ut där, och sen var det ju våra tekniker som kom till platsen också för samtidigt, och sen så hämtade vi också länsåklagaren Styring så småningom, som också ville se brottsplatsen, så vi var där ute i skogen också och tittade på. Hugga en kniv i en annan person, det kan man ju göra riktigt av ilska då. Men att göra det så fantastiskt många gånger, det var alltså över 100 knivhugg i kroppen. Och det tycker man ju är riktigt anmärkningsvärt, för någon gång borde kroppen besinna sig själv så att säga, att vad är det jag håller på med? Men inte i det här fallet.
100 knivhugg, det måste ha tagit tid.
Ja, det är klart.
Bara en sån sak.
Ja. Ork. Mm. Ja. Det här är att sätta en kniv i en människokropp är inte så enkelt som man kanske tror. Ja, men det här är helt otroligt. Det finns inte så många sådana brott i Sverige, vill jag påstå, av den här digniteten. Det finns andra som är säkert väldigt obehagliga och hemska på olika sätt, men inte utav just det här. Det finns inte så många som.
Airi och Lennart har saknat sin son i nästan 2 dygn när polisen ringer. Nu har de något att berätta, säger de. De kommer snart till villan. Det är fredag eftermiddag när Reijos föräldrar får beskedet.
Och Airi, hon var ju... Man tänker, man visste inte hur man skulle bära sig till. Konfirmationsprästen kom ju sen. Han tyckte det var hemskt. Han trodde han skulle konfirmera honom, och så kom det aldrig så långt.
Grannarna kom ju ibland, tog de ner tid så att hon skulle få lite lugn och ro antagligen, när jag bara grät.
Tidningarna skriver, inte bara de lokala tidningarna, också Aftonbladet och Expressen kommer till Viskafors. Sexbrott kan inte uteslutas, står det i tidningarna de första dagarna. Men det står också att polisen inte har någonting som tyder på det just nu. Det finns bilder från mordplatsen. Reijos cykel ligger fortfarande kvar. Artiklarna beskriver att den lilla skogsvägen var spärrad med en bom, så ingen bil kunde ha kommit dit. I Viskafors råder chock och förstämning. Alla pratar om mordet. Hans von Braun var lärare på Kinnarummaskolan. Han minns hur han fick beskedet.
Jag åkte ner på fredag till vår sommarsug utanför Falkenberg, och då ringde de efter mig. Och då hade detta hänt. Jag blev chockad, förstår du? Jag blev chockad och var chockad hela helgen. Och jag vet, vi var på kalas i Hyssna, var det väl? Och jag satt nästan och gråt hela tiden. Jag var chockad, förstår du? Jag tyckte det var katastrof. Jag tänkte, hur ska detta sluta?
Skolkamraterna Karina och Dimitris Kostamis.
Man tyckte det var fruktansvärt. Man förstod ju inte hur han hade blivit lurad så långt in i skogen och...
Hemskt var det.
Ja, fruktansvärt.
Det var hemskt, och jag tycker fortfarande hemskt, för att alltså det bröt mig. Jag vet inte varför det bröt mig så illa, men det var ju en väldigt god liten kille. Reijo, 14 år. Han ska inte sluta sina dagar på det sättet.
Ja, så var man så nära kompis med de här också, så det var ju väldigt sådär. Man kunde inte förstå liksom att det här skulle hända.
Nu startas en stor utredningsapparat. Polisen knackar dörr. Grannar, lärare, skolkamrater, alla förhörs. Flera tidningar berättar om hur polisen söker en mystisk blå amazon. Är den nyckeln till mordgåtan, står det i rubrikerna. Någon har sett den blå amazonen utanför Konsum, och det finns uppgifter om att någon inne i bilen ropade till Reijo när han kom förbi. Vem var det? I Viskafors är stämningen spänd.
Det kändes oroligt, och det skrevs väldigt mycket i tidningen. De hade sett bilar som hade stått, och man följde med på allt.
Just när man var ute sådär på kvällen, alltså man cyklade eller så, man cyklade till skolan eller så när man var med, för då cyklade man ju överallt på den tiden. Man åkte ju, det var ju alltså att ta sig fram, både träning och allt, så det är klart det var lite obehagligt tyckte man ju.
Polisen vill gärna ha kontakt med föraren av den blå amazonen. Men det är en annan person de också är intresserade av. Rejos bästa vän, han som vi kallar Magnus. Det är inte så konstigt att polisen vill prata med honom. Han var ju tillsammans med Rejo den kvällen när han försvann. Vi har också träffat på honom förut. När Rejo försvinner går Magnus hem till Rejos mamma för att trösta henne. Och han följer med Rejos pappa ut för att leta. De är nära vänner, Rejo och Magnus. Men vilka var de egentligen? Vi ska försöka lära känna dem närmare. Lars Karlsson, som var lärare på Viskaforsskolan, kände Magnus bäst.
En jättetrevlig kille. Duktig i skolan. Ambitiös. Och hade höga betyg. Han hade säkert 4 i medlemsvärlden. Och en sån där elev som man som lärare liksom ville ha, så att säga då. Som gick in för skolan och skötte sig exemplariskt och på alla sätt och vis.
Magnus är lite äldre än Rejo. Han går 2 klasser över honom i Viskaforsskolan. De har varit kompisar länge. De bor nära varandra i Fagersberg som ligger på vägen ut mot Kinnarumma. Rejos familj har flyttat in i ett nybyggt villaområde. Magnus familj bor i ett äldre hus. Men tar man en genväg är de nära grannar. Karina och Dimitris Kostamis lärde känna varandra på högstadiet i Viskaforsskolan på 70-talet. Och 40 år senare är de fortfarande ett par och bor kvar i Viskafors. Karina var kompis med både Rejo och Magnus. Dimitris var 1 år äldre, lika gammal som Magnus.
Som vi gick på mellanstadiet så var ju båda de var ju alltid, nästan alltid tillsammans. Och så var det ju, vi var lite en tjejkompis hade jag här och så vi var ju mycket tillsammans och hittade på grejer då. Så. Fast de som killar var ju bäst med varandra då. Vi gjorde mycket hyss som vi var ungdomar gör på den tiden. Träffades och ja, var ute mycket här i området och träffade andra kompisar och vi var ju ett helt gäng. Så. Och vi träffades ju hemma hos varandra och...
Och mellanstadiet, det var i Kinnarummaskolan?
Ja, det gick ju i Kinnarummaskolan.
Hur var han då?
Han var väldigt snäll. Och så var ju han söt. Alla flickor tyckte han var söt. En god kamrat tycker jag.
Anette Andersson var Rejos kompis från Kinnarummaskolan. Där gick de i samma klass. När de kom till Viskaforsskolan hamnade de i parallellklasser.
Och som jag kommer ihåg så var han väldigt snäll. Han... Var alltid glad. Hade alltid leende på läpparna. Han var rolig att umgås med. Vi skojar ofta så. Ja, vi skojar med varandra så. Så ja, det var en god kille. Han var väldigt omtyckt av alla i skolan. Han var inte någon som försökte styra någon annan eller så, utan han var väl en i gänget, om man säger.
Kände du kompisen också?
Vi har ju gått... Han var 2 år äldre än mig. Vi gick ju skolan ihop, men han gick ju 2 år högre än mig, om man säger. Och vi åkte ju skolbussen ihop och så att liksom, på det viset kände jag mig inte mer än så, om man säger. Jag visste ju vem man var så, men vi omgick sig aldrig eller så. Så att... man visste ju att de höll ihop ganska ofta.
Lisbeth van Lockhorst växte upp i Viskafors på 60- och 70-talen. Nu har hon flyttat därifrån. Men hon minns Magnus väl.
Ja, Lisbeth.
De gick hela grundskolan i samma klass.
Vi tjejer tyckte han var underlig.
På vilket sätt?
Ja, han hade... Jag vet att han såg med papiljotter i håret. Han målade naglarna och ibland var han sminkad lite och sådär. Och det var väldigt konstigt på den tiden. Men du och jag visste ju inte vad det var egentligen på den tiden. Om han är homosexuellt eller bögar eller... Han ville ju vara lite tjejig, om man säger så. Eller tyckte ju om. Ja, han var ju lite annorlunda.
Men då på den tiden, som du säger, när detta var lite annorlunda och lite okänt. Hur bemöttes han då av er andra och av de andra killarna?
Vi var nog väldigt snälla mot honom. Han var ju en av, han var ju liksom med oss alltid. Han var ju, det var, han bara fanns ju.
Dimitris och Karina Kostamis igen.
Han var ju väldigt duktig i skolan. Umgicks ju mest med flickor. Och han var otroligt duktig i gymnastik, kommer jag ihåg. Men han var bra i alla ämnen som han var med i, väldigt, väldigt, väldigt duktig. Väldigt feminin var han. Otroligt feminin till sättet. Han gick ju som, han gick inte som en kille. Alltså det är jättesvårt att förklara. Han var väldigt fåfäng. Så han var väldigt mån om sitt utseende. Frisyren var perfekt, han hade en lock. Han var ju blond och så hade han en lock här som låg perfekt. Det så, han såg ut som han hade kammat sig hela tiden. Alltså han var jättefin. Jättefin och så väldigt noga med hur han var klädd. Och så skrattade han och gjorde gester som var, är som en kvinna. Jag är en kvinna, men alltså man såg, skulle man hålla för ansiktet och sånt, så skulle man tro att det var en tjej som rörde sig där. För han hade ett feminint sätt att vara på. Få rörelser och när han pratade och skrattade. Och, ja.
Men det här var ju på 70-talet då, ja, som ni gick på högstadiet. Hur togs det emot då bland folk?
Alltså, han kunde ju bli retad av killarna. Jag vet någon gång att de ropade på honom i korridoren och bögjävel. Det jag minns, att han kunde bli högröd. Alltså från halsen och ända upp då. Även åt Rejo hörde jag det någon gång att de sa att din bögkompis, sa de till Rejo. Han umgicks ju nästan aldrig med pojkar. Aldrig utom med Rejo då. Och ibland gick de i skolan tillsammans då, men ofta så var han bara med tjejerna på raster och sånt.
Jag tror att de hade lite hemligheter och så med varandra liksom, som inte vi alltid skulle veta och lite så, tror jag. Som kompisar då eller sådär.
Jag tror att Rejo fick lite, när han kom till Viskafors så fick han lite nya kompisar och nya klasskompisar och lite mer så som han var inte, blev lite mer intresserad. Så det var inte så mycket att han var så mycket då kanske.
Nu är en av de båda vännerna död, brutalt mördad. Och den andra, hur reagerar han? Hur var det egentligen med deras vänskap den sista tiden?
Om jag hade frågat, kanske han hade berättat.
För mig var detta en obegriplig tanke. Vad sysslade man med, tänkte jag.
Och hur går det med polisutredningen? Den blå amazonen som tidningarna skriver om, kan polisen hitta den?
En teori som kanske kan hålla än idag.
Allt detta får vi veta mer om i nästa avsnitt. Den person som vi i programmet har kallat Magnus heter egentligen något annat. Du har lyssnat på BT-dokumentär om mordet på Rejo Dag, en serie i 5 delar. Programmen är gjorda av Lena Kvist, Erik Klefberg och mig, Karin Samuelsson. Du når oss på btdokumentar@bt.se.